God afton, gott folk, och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Ikväll har vi den 29 mars 2026. Vi har avsnitt 404. Mitt namn är Andreas och med mig har jag Simon och Martin. Tjena, grabbar.
Tjena, tjena.
Hej, tjena.
Vi kommer också få besök av Kråka inom kort. Han hade viktiga uppdrag att utföra. Men han ploppar väl in strax. Jo, vi har ju vår i Norden. Och det har varit en skum vinter. Men nu äntligen är det vår. Det har varit jävligt kallt här ett tag. Ingen snö. Och nu är det typ 10 plus grader. Och grönt gräs snart. Jag vet inte. Hur känner ni? Var det en bra vinter eller?
Som alltid så hade väl Greta rätt.
Jo.
Eller ska det vara varm vinter för att hon har rätt kanske?
Men jag vet inte hur det funkar det där faktiskt. Någonting har hänt i alla fall. För förra vintern sög också ganska ordentligt. Men det här var den värsta vintern jag någonsin har varit med om. Vi hade alltså minus 25 till 35 grader i nästan en månad i sträck. Det snöade inte en enda gång.
Ja, alltså jag har inte tänkt på det, men den kanske har varit rätt dålig.
Nej, men om du hade haft en Vebo så hade den nu varit tom.
Jo, grejen är den, i och med att jag bor i lägenhet, så det är ingen skottning, eldning. Alltså du vet, jag påverkas inte så mycket. Nej. Av att vintern är annorlunda. Så jag är nog fel person att kommentera.
Du står över naturens cykler.
Jo, jag lever ett för modernistiskt. Modernistisk tillvaro. Typ.
Ja, men kanske lyssnarna kan relatera. Kanske inte i söder. Där har det väl bara varit blött som vanligt. Men här uppe i norr var det för jävla hårt. Jag trodde vi skulle gå under. Men vi klarar oss.
Ja, nu är det ju över i alla fall.
Jo, alltså jag gillar ju vintrar med mycket snö. Jag vill typ ha 1,5 meter snö på gården så jag bara kan plumsa. Men vi hade ingen snö. Bara för några veckor sedan så var det typ, gick det inte att skidra. Jag försökte skidra, men det den håller inte. Det är bara blask.
Ja, det är så alltså.
Ja, så nu väntar jag på nästa jävla vinter. Redan. För revansch. Ja, men vi hoppar väl in i kvällens innehåll. Vi ska ju nämna först donationerna innan vi börjar. Och det blir hemläxa till lyssnarna. Det har inte donerats flitigt den senaste tiden. Trots att hoten ligger heta i luften att får vi inte in pengarna så blir det ingen radio. Så är det bara. Och ni kan fortfarande donera genom Swish och ni kan donera med kontant. Och när ni gör det så kan ni skicka in en kommentar eller en fråga. Då läser vi upp dem i slutet av programmet. Har du någon kommentar på det, Dagslind, som är chefredaktör?
Ja, nej, men det har ju varit strul med Swish. Den har varit nere ibland och det har varit lite kundkännedomsstrul för folk som har donerat. Så, det är förståeligt om folk drar sig för att donera lite, men det kommer inte funka så här. Alltså, vi är uppe i 20% av målet den här månaden och det behöver liksom komma in mer pengar om det ska gå att hålla sidan online på sikt här. Så ja, det är viktigt att folk donerar, och vågar man inte chansa med Swish och bråka med banken och sådär, så skicka kontanter så har vi det i alla fall att använda. Och krypto förstås funkar också jättebra. Och vi kommer försöka hitta lite andra lösningar, men det är ju som det är med bankerna.
Jo, så är det. Då vet ni hur det ligger till. Det är bara att ta ut kontanter och skicka till våran postbox. Ja, men vi hoppar in i veckans nyheter. Vi börjar med en 20-årig fotbollsspelare som nu är det senaste offret för mångkulturens så kallade felskjutningar. Den 20-årige fotbollsspelaren Hugo Mosshagen sköts ihjäl i Örebro. Det var då förra helgen. Det är den senaste i raden av misstänkta felskjutningar.
Vilket jävla begrepp.
Jo, det är nya ord i svenskan.
Det berikas varje år med nya sådana ord.
Ja, en ny kultur också. Men det här påverkar ju många människor. Så, ja, man säger man? Folk står i vägen och folk ska skjuta. Och då blir det så här. Och det här var ju en ung kille som drömde att bli, om att bli fotbollsproffs.
Men vet man att det var det då, helt säkert? Eller är det bara...
Vilket då menar du?
Att det var en felskjutning.
Ja, att det var en felskjutning, vet man.
Det. Ja, det har väl sagts att han inte var gängkopplad eller sådär i alla fall.
Ja, jag tänker på att gängen brukar ju väl ibland anlita folk som inte är kopplade. Alltså nu säger jag inte att det känns... Han är, jag vet inte, dog han eller? Han
jo.
Ja, man kan inte ska tala illa om de döda. Men jag menar bara att gängen brukar ju ibland anlita folk sådär, ungdomar typ som...
Mm.
Inte ha någon koppling, erbjuder dem mycket pengar och sådär. Men det, om det är utrett i det här fallet så är det ju så. Men jag tror att det kommer bli vanligare och vanligare det här, helt enkelt. Att folk drabbas, så är det ju bara. Det är ett mirakel med tanke på allt som har skett, att det inte har hänt flera gånger.
Jo, men det är också, alltså svenska ungdomar växer upp i det här nu och svenska ungdomar påverkas och går faktiskt med i den här brottsligheten.
Mm.
Så att fler svenska barn kommer att dö. Nu var inte det här ett barn, men han var ju ändå ung. Jag läste ju sen, ja, vad ska vi säga?
Jo, men liksom man ger en 13-åring en Glock och säger gå och skjut typ den personen som ser ut som... ha en röd Nike-keps på sig typ.
Ja.
Alltså när jag har sett typ dokumentärer och så här om de här grejerna så är det typ sådana instruktioner de får.
Mm. Och så får de typ 5 000.
Ja, men de får kanske 20-30 000 i alla fall. Vilket
en,
är
jävligt. Men en 13-åring, får de verkligen så mycket pengar?
Ja, jag tror det. Jag tror det. Och det är ju sjukt mycket pengar.
Det är helt sanslöst.
Speciellt om det är ett mord. Då är det ganska... Alltså, nu är det mer än 5 000. Men jag menar, det lockar ju säkert vissa. Alltså, det känns... Om man inte har mycket livserfarenhet eller konsekvent tänk och så känns det ju som en jävligt enkel sak att bara gå fram till någon och trycka på avtryckaren och sen får du mer pengar än du någonsin kan drömma om, liksom.
Jo. Ja, det var några tjejer som hade kastat en handgranat i en barnvagn för inte så länge sedan. Mm. De hade fått några liknande instruktioner. Och där är det ju bara kasta handgranaten och gå därifrån. Det är klart.
Det är ju skitenkelt.
Ja. Snabba cash. Fan.
Yep.
Jag läste också idag den här nyheten. Skulle praoa på pizzeria, sköt affärsman. Polisen kom hit och tog honom. Då pizzabagaren skickade ut sin praoelev för att slänga soporna. Han kom inte tillbaka. Alltså, helt jävla sjukt. Så han fick alltså en utskällning sen när han kom tillbaka till pizzerian att han hade varit borta så länge. Då hade han varit och skjutit ihjäl någon 14-åring. Så, ja. Min kommentar var att han måste gå upp tidigare på morgonen så han hinner mörda innan jobbet.
Ja.
Det är så jävla sjukt. Alltså, ja. Det här är verklighet, men jag tycker fan... Det är absurt roligt.
Man måste ju som skratta åt det för att det är så sjukt. Och jag tror ingen hade kunnat... Alltså bara alltså typ för 10 år sedan bara... Jag funderar liksom om man hade kunnat föreställa sig något sånt här. Att det här har blivit vardag. Jag tror inte.
Nej.
Jag tror inte. Alltså de här senaste typ 2-3 åren med... Det har hänt otroligt mycket.
Men alltså, 2016-17 då började det uppenbaras med de här explosionerna. Att Sverige blev ju typ ledande i Europa i alla fall. Med explosioner, det var granater och det var bomber.
Mm.
Och det var vi upprörda över då. Att, wow, shit. Det där är ju bara vardag nu. Man spränger portgångar hela jävla tiden. Och nu är det vardag att folk som... Ja, i närheten av andra folk. Den här snubben alltså praoar. Och en pizzeria går och bara skjuter ihjäl någon på sin buskrast på jobbet. Det är fan overkligt.
Men det är ju det här som är problemet med organiserad brottslighet. Att det är så extremt svårt att bekämpa, speciellt för en liberal demokrati och en mångkultur. Alltså, du vet, hårdare straff, mer övervakning av gängkriminella, visitationszoner och så vidare. Ja, men då tar de bara och betala en icke-straffmyndig person som inte har någon koppling till gängkriminalitet och låter dem göra det istället.
Mm.
Och vad ska man göra då? Ja, då kanske man hittar en lösning på det. Då kommer de på ett nytt sätt att göra det på och så vidare. Grundproblemen med dels med mångkultur och dels ett samhälle där det finns ett så enormt behov av narkotika finns ju kvar. Och så länge det finns kvar, så länge det finns såna här enorma pengar att tjäna på att sälja knark, så kommer det här att fortsätta. Så är det bara. Det kommer alltid finnas ett sätt.
Jo, men jag har lösningen på gängbrottsligheten och det är ju Peter Griffins raskort.
Ja, just det.
Vi måste ju börja där i alla fall. Där är ju grunden till lösningen. Sen måste vi ju basa ut det här beteendet från vårt eget folk också. Men utan de här utländska incitamenten så tror jag att det kommer
försvinna. Det går fort om människorna skulle försvinna.
Ja. Jo. Alltså, jo. Så att, jo, nej men där, vi får börja där. Återvandring på raslig basis. Jag brukar säga. Sen har vi lite uppdateringar i liberalfrågan. Vi pratade om Liberalerna förra veckan att de skulle ha någon sorts inkallat möte. Det blev ju någon sån här kaos-teams-möte. Har jag hört rykten om att det var jävligt sämst. Att folk inte kunde operera sina mickar och blev nedkopplade och allt möjligt. Men de skulle då lösa Simona Mohamsson-frågan. Och ja, efter ett väldigt kaosartat möte som räckte i 4 timmar. Så det var alltså inte klart för den villa på typ förra söndagen. Eller det blev kanske just klart då. Och det finns väl att kika på också. Det var typ en livesändning här för mig. Om de inte har tagit ner det. Ja.
Jag fick då uppfattningen att typ journalister följde det live. De rapporterar ju om kaoset i alla fall.
Så ja. Kontentan av det är att Mohamsson får nytt förtroende. Men det var, de brukar ju säga på fitthåret, jag vet inte om det är för fult att säga så i radio. Men det var jävligt nära. Det var alltså 95 för och 80 röster mot. Och då var det också medlemmar som har hoppat av nu. Typ Sara Gunnarsson som påstår att det här gick inte helt rätt till hur som helst. Att hon hade kanske inte suttit kvar om de hade haft ett ordentligt uppstyrt val. Så hon fortsätter briljera i partiet. Och efter det så kommer utlåtandet också om att Åkesson... Har ni någon kommentar på det där första?
Nej, bara att det var väl inte helt oväntat. Det var ju som en lose-lose situation för Liberalerna. Antingen skulle de måste hitta en ny partiledare, vilket nog inte hade blivit så lätt. Eller så hade hon suttit kvar och flera unga personer i partiet lämnade i protest.
Mm.
Så det går dåligt för Liberalerna vad de än gör, helt enkelt.
Jo. Ja, det är 6 månader till val, så det är fan svårt att styra upp det där.
Mm.
Det är många som säkert av 195 som har svalt sin stolthet och bara marschat på.
Jo.
Men hon kom ut med ett nytt uttalande gällande Åkesson också. Hon har ju pressats på frågan, är Jimmy Åkesson en rasist eller inte? För hon, senast 2021 så tweetade hon om att Åkesson var en rasistisk partiledare för ett rasistiskt parti som säger rasistiska saker om sin rasistiska politik. Det var hennes geniala tweet. Det var därför hon flöt i toppen av det där skitpartiet. Men ja, det är hennes ställning nu och många får inte hålla med henne.
Nej, alltså hon har ju nu sagt att han inte är rasist.
Nej, precis.
Och Dessutom så har ju hon och Jimmy Åkesson var ju såg på någon fotbollsmatch eller var tillsammans.
Och oh shit. De
verkar umgås hela tiden och
det var inte mig i smasket.
Krama varandra.
Jag hörde om kramen. Jag såg fan kramen. Det var fan vackert.
Nej, vi har inte skrivit om det där på Nordfront, men media gjorde en stor grej om att hon var på någon... Jag antar att det var fotboll. Jag såg bara att det stod att det var en match mellan Sverige och Ukraina.
Kan
ju vara... Jag är så dålig på vad som sker i sportvärlden. är det fotboll?
Kan ju vara i bowling.
Ja, kan det vara i ishockey också.
Allsvenskan drar igång snart, så det går ju att spela fotboll nu.
Ja. Ja, i alla fall så verkar de liksom bli väldigt nära varandra. Men det är väl liksom helt naturligt. SD är väl ett liberalt parti också i grund och botten. De har bara lite olika syn på hur man ska uppnå den liberala utopin.
Ja, precis. Hur man ska uppnå det svenska folkmålet.
Mm, exakt.
Sakta eller fortare, det var det.
Ur vårt perspektiv är ju det här liksom inte jättekonstig utveckling ändå.
Nej.
Om de ska samarbeta politiskt måste de ju på något sätt.
Det handlar ju bara om Tidö, det här. Alltså Tidö som en idé.
Jo.
De måste hålla ihop om det här ska fungera överhuvudtaget. Jag tror vi pratade om det förra veckan, att faller Liberalerna så är det typ kört.
Sen får de ju lite övertag här också, att de kan säga att de är ett enat samordnat block nu som det går att rösta på inför valet, medan sossarna vill ju hålla lite dörren öppen för att de ska kunna liksom forma regering lite hur de vill. Och sen Vänsterpartiet och Centern är ju raka motsatser i ekonomisk politik och sådär. Så det är ju svårt för dem att säga att de är lika politiskt synkade och ett lika tydligt alternativ. De kommer ju behöva så här kompromissa och kohandla mycket mer, medan tidigare grejen är färdigbyggd innan valet nu.
Mm. Ja, det är ju en stor fördel förstås.
Jo, men hon hade några intressanta kommentarer här. Hon sa att dels att hon har följt honom en längre tid. I över 10 år har hon följt honom. Och nu känner hon att han har mognat. Det är väl inte så konstigt att man får en annan bild när man ser att människor förändras och tar ansvar. Vilket jag har sett på nära håll i förhandlingsrum med bland annat Jimmy Åkesson. Grejen är att Jimmy Åkesson var aldrig rasist. Så jag vet inte vad hon har för människokännedomsskills. Men jag tror det är det som är det största problemet med Jimmy Åkesson. Att han är inte etnocentrisk och hans parti representerar inte det svenska folket. Så allt är bara bullshit egentligen.
Ja, det är ju tydligt att det är Liberalerna som har förändrats. Inte mer än vad SD har förändrats. Så är det ju.
Jo, men är det inte både och?
Jo, SD har ju sålt ut också. Gjort sig uddlösa. Framförallt i ekonomiska och suveränitetsfrågor. Liksom EU, NATO, allt
ja,
sånt.
Men det jag säger, han har ju aldrig varit radikal.
Han Det jag menar är ju att den här tweeten när hon kallar honom för rasist från 2021, från 2021 till idag har ju Liberalerna förändrats mer än vad SD har.
Jo,
alla tidigare partier har ju förändrats på den meningen att de har anammat SDs politik väldigt mycket. SD har ju också förändrats och liberaliserat, men den utvecklingen har inte varit lika påtaglig som de övriga partierna. Det är ju SD som håller i taktpinnen i det där samarbetet.
Sen är det ju samhället de har ändrats liksom. Rasistkortet var ju något som etablissemanget överanvände förut och hade nytta av. Sen när verkligheten sprang ifrån dem så fick de sluta med det och dämpa sig lite, och det är där man är nu, typ att man kan inte hålla på och kalla Åkesson rasist och tro att man vinner debatten då. Men det kunde ju typ så här Mona Sahlin och sådana puckon i början när SD var på väg in i riksdagen när de kom in.
Jo. Vi säger välkommen till Kråka i studion. Hur är läget?
God kväll, god kväll. Jag skulle nog kunna komma i tid, men jag hittade en Nintendo-konsol istället som jag tyckte var viktigare att sitta och leka med.
Det var nog helt rätt. Här sitter vi och pratar om liberalerna. Det känns fan som min tid.
Ah, jo. Bra sammanträffande.
Min tid brinner. Yes. Men vi fortsätter prata om liberalerna, för det finns en till nyhet här. Och det är ju att de är nu över spärren i en opinionsmötning som gjordes efter den här mötet. Jo, var det efter hon blev återvald?
Ja.
Ja, jag vet inte om det var efter. Just
den publicerades
efter. Okay, för det var ju också en historia i sig, alla turer där kring det där mötet, hur dåligt det gick och dåligt skött.
Ja, exakt. Jag menar.
Så det mötet i sig borde ju inte bygga förtroende. Det var ju förra söndagen då vi sände och vi visste inte riktigt hur det gick. Och det var ju för att det drog ut flera timmar och de hade teknikstrul och sådär.
Ja.
Och alla klagar på under veckan.
Men det borde ju vara så att opinionsmätningen genomfördes före, men den publicerades efter.
Ja. Tror jag. Och jag förutsåg det här lite att borgerlig media kommer ju vilja hypa upp att liberalerna ska komma in. Och de kommer ju kanske kunna få en del så här, stödröster och medvind när de andra partierna typ vet att de är lite beroende av att liberalerna kommer över spärren och att det finns en chans att de gör det.
Mm.
Det. Så jag tror att liksom systemet kommer pusha för det, och det är för att det är liksom det, vad ska man säga, ur systemets synvinkel det konservativa sättet att hantera det på, för då gör man, alltså man gör högern mer liberal jämfört med om liberalerna trillar ut och SD ensamma är de som kan sätta tonen, liksom då ser systemet lite som att det blir för mycket förändring, utan det är bättre att liberalerna får vara med och agera bromskloss och sådär, och då kan SD skylla på dem också, så är det sådär liksom som vanligt med politik, att ingen behöver ta ansvar och inget behöver hända.
Mm. Och det här ser ju ut som det, att de plötsligt nu bara skulle göra bra ifrån sin opinionsmätning efter att ha legat under 4% i över ett år i varendaste mätning.
Mm.
Det är ju lite skumt. Faktiskt. Jag tror ju att det är jävligt lätt att manipulera opinionsmätningar. Alltså man behöver inte hitta på siffror, utan det, man ställer frågorna på ett visst sätt. Bara. Det
ja, och sen alltså Jag vet inte hur liksom de etablerade partierna jobbar, men i teorin är det ju möjligt att liksom infiltrera såna där opinionspaneler och sånt. Vissa saker är kanske lite slumpmässiga och sådär, men mycket bygger på att folk är med där frivilligt. Jag fick ju väldigt mycket en känsla typ när AFS lanserades, så det fanns mycket så opinionsundersökningar som visade att ja, men de kan komma in i riksdagen eller över 1% i alla fall och sådär, så deras riktiga resultat var helt absurt mycket lägre. Då var min målkänsla lite att de håller på att manipulera opinionsundersökningar för att liksom få saker att trycka på som är positiva. Och så tror jag även andra partier kan göra. Liksom.
Mm.
Jo, nej, men som sagt, den anledningen till att det här är relevant, det är för att Tidö är ju en uppfinning som de gjorde, som de försöker hålla ihop helt enkelt. Det är ju ingenting som säger att det är skrivet i sten. Det är bara någonting som de gjorde efter senaste valet för att hålla SD ut ur regeringen.
Mm.
Så, vad som helst kan hända. Jimmy Åkesson kan bli statsminister. Massåtervandringen startar. Sverige blomstrar. Möjligheterna är oändliga. Vad heter det? Oändliga. För vitbildare där.
Mm.
Yes, vi fortsätter med Linda Staff. Kommer ni ihåg henne? Hon har ju börjat i fart.
Hur kan vi glömma?
Jo.
Linda Staffs släktingar gripna för organiserad brottslighet. Så det gick ju något rykte om att någon som var högt uppsatt inom polisen hade släktingar som höll på med fuffens. Så Nordfront skrev i början av månaden om att en anhörig till en högt uppsatt polis gripits i en internationell insats mot global droghandel och penningtvätt. Mannen är nu misstänkt för grovt narkotikabrott, grov penningtvättbrott samt flera bokföringsbrott. Nu har det avslöjats att polisen i fråga är Linda Staff. Och hon är då känd för att vara älskarinna till den framlidne polischefen Mats Löfving. Och i samband med det så klättrade hon inom polisen. Hon hade ingen polisutbildning. Och rätta mig om jag hade fel. Var det inte så att hon hade inte ens vapenlicens, men typ tjänstevapen?
Ja, jag tror det.
Det är helt jävla sjuka grejer med henne alltså.
Eller så här är det. Alltså... jag vet i alla fall att det är så att den som blir rikspolischef får ju också ett tjänstevapen. Men han tillsätts ju politiskt av regeringen. Vi vill inte ha någon utbildning eller liksom träning eller så. Och i hennes fall var det väl så att hon inte heller var polis från början. Men hon fick ett tjänstevapen ändå. Liksom. Hon hade ingen kompletterande utbildning för hantering av vapen. Jag tror att det var något sånt där. Ja.
Nej, hon är ju skrivbordspolis liksom, och jobbar inte i fält. Så det är helt så här överflödigt.
Ja.
Mm.
Exakt. Men om man ska vara chef då måste man tydligen ha en pistol. I och för sig kan jag ju förstå det. Men det blir ju som ett absurt. Alltså, det var ju tydligt. Alltså, det som var skandalen var just det här att hon... låg med en överordnad och fick en massa alltså att hon blev befordrad och sådär, och det har ju hänt förut, och även efter det där har det funnits rapporter om sådär inom polisen. Det verkar vara mycket sådär att kvinnliga poliser har sex med sina chefer och får olika positioner och så, för att inom polisen är det ju också, finns det ju dessutom en kultur av att man ska lyfta fram kvinnor hela tiden. Att kvinnor ska ha chefspositioner och så.
Det så finns det inom alla branscher.
Ja.
I hela Sverige.
Exakt. Och så att jag menar, därför kan manliga polischefer göra så här och komma undan med det. För att vid en ytlig granskning av det så ser det bara ut som att han gör liksom det han ska. Han lyfter fram kvinnliga poliser. Så det är liksom inte så konstigt att sånt här händer. Och sen Linda Staff, hon blev ju älskarinna åt vår förra överbefälhavare sen, Mikael Bydén, så att han lämnade sin fru och gifte sig med henne. Jag vet inte om de är ihop fortfarande dock, men så var det i alla fall.
Mm. Enligt Nordfront så är hon nu gift. Han, så de lever väl lyckliga resten av sina dagar. Det var han som dansade i Pride, väldigt känd viral video där.
Han var mest förvånande i sammanhanget, just att han faktiskt gift sig med en kvinna.
Jo, precis.
Minns jag, folk var förvånade över.
Ja, helt sant.
Jo, så hennes position är polismästare vid Nationella operativa avdelningen. Och efter den här skandalen så, enligt SVT, så har hon fått byta uppdrag men är fortfarande inom polismyndigheten. Hon är alltså ansvarig för att hålla koll på internationell brottslighet. Det är ganska ironiskt att hon har släktingar som...
Men det här är också sånt som vi kommer att se mer av i Sverige. Alltså, när organiserad brottslighet och stort inflytande över ett samhälle, så kom den här korruptionen som ett brev på posten. I Italien har ju så här funnits länge. För de har ju en inhemsk organiserad brottslighet. Just det här att maffian har kontakter inom myndigheter och så. Det är som... För att sådana här knarksäljargäng ska avancera bortom det, så måste de göra sådana infiltrationer. Nu har ju de gäng vi har haft i Sverige hittills kanske aldrig har haft sådana ambitioner eller talanger att göra det. Men förr eller senare så kom det liksom att gå igenom. Jag vet att i Södertälje, syrianerna där, sägs ju ha haft väldigt, väldigt, kommer väldigt djupt in i lokalsamhället, alltså typ polisen i Södertälje, kommunpolitiker och sådär. Och det var ju helt enkelt så att det var släktingar till de här som placerades på olika platser i samhället. Och man kunde dra nytta av det. Men när organiserad brottslighet sprid till liksom, svenskar, så kommer det gå mycket fortare förstås. Och för i det här fallet var det väl svenskar då, eftersom det var släktingar till henne, tänker jag.
Jo, jag antar det. Jo, alltså Södertälje, det var nog 10 år sedan nästan som vi rapporterade på en nyhet, om en nyhet där de hade typ illegalt kasino som drevs av lokalpolitiker i en bygdegård.
Ja.
Så att, jo.
De syrianerna har ju liksom flyttat fram positionerna enormt i Södertälje. Nu vet jag inte hur det är idag, för de grep ju massor med ledare och sådär. Mm. Så det kan ju vara liksom ett fåtal personer som var nycklarna till att det här skulle funka. För det, man hör ju inte så mycket om Södertälje längre, men,
nej,
men då var det i alla fall så.
Men det blir ju sådär, ju mer de infiltrerar, alltså när folk blir gripna, vem blir de gripna av?
Ja.
Ju mer blandade vi blir, ju svårare kommer det att bli att lösa de här stora brottsproblemen.
Ja, men exakt.
Ja, så att hon får väl sitta kvar. Hon får väl knulla någon annan så att hon får klättra lite mer, antar jag. Snart är hon rikspolischef.
Ja, absolut, om hon fortsätter så här så.
Rikspolischefen är ju förresten en kvinna. Fruktansvärt kompetent på det hon gör.
Det är inte den där tjockisen också.
Jag tror hon bara är gammal.
Är det så?
Jag vet inte. Jag vet ingenting om henne, ska vara helt ärlig. Jag har sett folk gnälla på att hon är... Vad heter hon? Petra Lund heter hon.
Ja, hon
är... Har du
koll på henne?
Nej, men bara gammal. Hon ser ut som en bibliotekstant.
Ja.
Tänk att hon får gå runt med en Glock i fölstret.
Vad schysst.
Mm. Hon är gängens skräck, precis som han, Jan Jönsson. Hon vågar vara kvar i Liberalerna nu när de har blivit nazister.
Ja.
Men Jan Jönsson är i alla fall obehaglig.
Ja.
Jo,
man vill ju inte bli förhörd av honom liksom. Nej. Han fängsel på.
Nej, alltså den där affischen de hade på gängens fiende, alltså han såg ut som en kinesisk jävla cyborg som kom och mördade mitt i natten. Uncanny Valley grej
typ. Ja, men det är konstigt, alltså vad är det för fel på han typ? Alltså, det är ju som att han är som en egen människoras eller något.
Jo. Han har evolverat.
En ny variant av köttmysterium.
Alltså, han ser ut som en vit alien typ.
Jo.
Ja, det, och det är ju det, när han var alltså drag queen, då blev det ju extra läskigt på grund av det. Hur han såg ut då.
Han påminner om Mark Zuckerberg, bara ännu värre.
Ja!
Ja, det gör han faktiskt.
Det gör
han har samma aura, men mer så här smalt ansikte på något sätt, långt liksom.
Ja, men det är som samma fenotyp eller vad det kallas.
Mm. CP-skadad cyborg med autism, typ.
Ja, faktiskt.
Shit, alltså. Jo, nej, men vi fortsätter innan vi får mardrömmar. Det är goda nyheter. AFA har bestämt sig för att spränga sig själv i luften i veckan.
Det måste vi nästan ge en fanfar till.
Kan vi få en fanfar för...
Eller så applåder.
Ja, det var veckans donation till Nordfronts redaktion. Afaite spränger sig själva i bitar. Det är alltså två italienska AFA-terrorister som dog i samband med en explosion i en byggnad i utkanten av Rom med misstanke av att ha byggt en bomb. Bombattacker och överfall har tidigare riktats mot myndigheter av en ökänd anhängare till terroristnätverket som kopplas till de båda omkomna. Så den som misstänks ligga bakom dådet är en 58-årig Alfredo Caspito som i dagsläget avtjänar ett fängelsestraff på över 20 år. Så han var inte med i planen här, eller på plats. Men det är Sara Ardizione och Alessandro Mercicogliano, tror jag, som flög i bitar. Och vad var det de skulle spränga? Vad var det de höll på med?
Jag vet inte om det var klart, men i alla fall så trodde polisen först att det var två uteliggare som hade
förlorats. Det var någon förfallen byggnad de höll på här i. Så att det var ingen som misstänkte fulspel för någon sprängde sånt, tror jag. Men den här Alfred Cospito, han har dömts till 23 års fängelse och han hade en tortyrliknande våld mot en kärnenergichef i Genoa 2012.
Ja, det här är en av de här grupperna som Trump och terrorklassar då.
Mm-hmm.
Jag känner igen det där. Han terrorklassar ju typ tre europeiska AFA-grupper. Dels de här hammargänget i Tyskland och dels om det var två grupper i Italien och så var det i Grekland också.
Mm.
De här är ju mer typ alltså att de ger sig på typ ja, men myndigheter och företag och sånt där, nazister. Om det är den gruppen jag tänker på. Men jag vet att en av grupperna som Trump terrorklassade hade gett sig på den här forskaren. Och jag tror att de liksom framförallt ger sig på typ banker och storföretag och såna där saker mer än. Alltså i Sydeuropa har du ju såna här typ anarkistiska, vad ska man kalla dem, väpnade grupper som gör såna här sprängdåd lite då och då typ. Både i typ Grekland och Italien.
Jo. Den här Alfredo är också ansvarig för ett bombdåd mot polisakademin. Men där var han inte heller med. Den han var med och planerade.
Just det.
2016. Så det är ganska allvarliga grejer.
Det är ju lustigt att såna här grupper kan få... Alltså, i Italien har ju sånt här för sig gått sedan andra världskriget.
Mm.
Det har ju funnits så kallade högergrupper också som har gjort politiska terrordåd. Och de har ju oftast varit kopplade till frimurar och sånt där. Men alltså staten slår liksom inte ner på dem. Nej. Det är jävligt märkligt.
Ja, men alltså, i Sverige har vi ju nationalister som får hembesök för att de har med mig på telefonen.
Ja.
Men vad fan, kan de väl hitta de här människorna om de vill.
Ja, det är klart. Tydligen visste ju tidningen att han hade varit involverad i tidigare sprängdåd och bla 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 bla.
Ja.
Alltså tidningen som används som källa här. Så att oftast är ju deras ledarskap kända och man vet precis vad de har gjort och vem som har planerat och vem som har gjort dåden och såna där saker.
Ja, men... alltså man sitter inne i fängelse och lyckas planera terrordåd flera gånger.
Han sitter ju dessutom inne i fängelse för något, vad heter det? Minns jag inte, var varken gubben eller cappuccino-gubben. Sitter jag in på någon som typ maffia med någon maffiastraff, så att det borde vara extra svårt för honom att planera som nya dåd. Men ändå så lyckas han som planera sprängdåd och så vidare.
Ja, alltså det är ju märkligt. Det är ju märkligt för att inte bara att folk får hembesök för mig, men i flera europeiska länder, nu vet jag inte hur det är, kanske inte är så just Italien, men organisationer blir ju förbjudna hela tiden, typ för att de har sagt någonting om judar i princip.
Ja.
De har kritiserat judar, hatfull antisemitisk retorik och så här. Men den här typen av sprängdåd, det är liksom, ja. Kör på.
Ja, så du menar att AFA skulle ha frisedel för att de inte kritiserar judar?
Mm. Det är det jag försöker antyda.
Ja, det är en intressant teori. Men det stämmer inte, för det är antisemitism. Ja. Nej, om ni inte har något mer att fira om det så måste vi gå vidare. Till judenyheter. Vi har OnlyFans ägare är äntligen död. Cancer.
Firandet bara fortsätter.
Jo, precis. De hade ju sån här vit rök i Tel Aviv för att de hade valt den nya ledaren för OnlyFans.
Det skulle ha haft som veckans meme.
Ja, det var fan roligt. Så juden Leonid Radvinsky, 43, ajajaj, han dog ung, har avlidit av cancer, meddelar hans företag OnlyFans. Hela hans yrkesliv kretsade kring pornografi och han skänkte mycket pengar till AIPAC, som vi känner till, en israelisk påverkanslobby i USA. Så...
som typ har köpt nästan varenda politiker i amerikanska kongressen.
Mm.
Vi vet i alla fall att de har köpt alla republikaner förutom en.
Mm.
Just nu.
Thomas så. Massey.
Exakt. Förut var väl hon, Marjorie Taylor Greene också. Men hon är...
ja, hon hoppar av.
Jag funderar ett litet halvt sidospår, men jag funderar hur många som vettiga politiker finns i USA. Och Thomas Massey och så är det den här Indien. Eller vad han är, Rokana, men finns det nog fler tillfället?
Vad heter han? Paul?
Ryan?
Ron Paul, är han vettig? Hans far var väl rätt vettig?
Ron Paul är väl fadern?
Det är väl Rand heter väl sonen?
Ja, Rand menar
jag.
Rand Paul.
Ja, precis.
Han är väl inte riktigt lika principas kanske, men följer väl lite i faderns fotspår i alla fall.
Mm. De är ju som libertarianer och de brukar ju har rätt om vissa saker typ.
Jo, men har de rätt om judisk makt? Alltså...
jag tror att de är israelkritiska definitivt.
Nej,
är de inte. Pappan var nog det, var han inte.
Han var ju bara ADT fed. Det var väl hans grej.
Ja, alltså i alla fall kan jag vara israelkritisk i kontexten att han inte vill skicka amerikanska soldater och dö för Israel.
Ja.
Mm. Ja, men det är ganska radikalt bland amerikanska politiker.
Jo, absolut.
Absolut.
Jo, men Tucker Carlson hade ju en period där han bjöd in Thomas Massey och det var någon annan också som han pratade med i samma veva. Där de pratade om AIPAC och AIPACs inflytande. Jag tror inte det var Thomas Massey som sa det, men att när de går på såna här fester, jag vet inte exakt vad det var för festlighet de gick på, men de republikanerna gick omkring med QR-koder på deras kläder. Där judarna i princip kunde gå och blippa och donera pengar.
Ja, oh, jo. Nu minns jag.
Så, ja, det lät fan helt sjukt. Alltså, det lät som Idiocracy eller något sånt där. Helt sinnessjukt futuristisk dystopi. Men det är typ så det fungerar. Alltså,
bokstavligt talat boskap.
Ja, alltså de kongressmän går omkring och letar donationer. Och så har du judar som går omkring med blippmaskiner och bippar.
De så försöker de typ ta en någon snacks eller någonting. Så, nej, gå i bordet.
Ja, precis. Så, ja. Och så har ju på X har det ju blivit ganska viralt det här AIPAC tracker. Känner ni till den?
Jo.
De gör memer med hur mycket, dels är det personens namn och bild och så hur mycket pengar de har tagit emot från AIPAC. Och det är ju i princip alla förutom Thomas Massey och Mel Gibson. Annars så är det allihopa.
Mm.
Och Thomas Massey, han har ju gått stenhårt ut. Säga, han kommer aldrig att ta emot pengar i Israel. Så att, han verkar ju genuin.
Thomas Massey, ja, han verkar som en som inte drivs av pengar. Fast han säkert har en hel del med.
Jo.
Ja, det är nästan en förutsättning för att alltså, i det här sammanhanget vara helt obrydd om pengar. Det är nog jävligt mycket frestelser. Alltså amerikanska politiker blir uppvaktade hela tiden, inte bara av AIPAC utan alla möjliga lobbygrupper och skumma typer. Och, alltså, så att, jag tror också att han har gått om pengar. Men i Trumps administration så har ju AIPAC spenderat väldigt mycket pengar på olika personer. Väldigt, väldigt mycket pengar. Så att, och så var det ju med Bidens också. Så att varenda president i USA är ju som en AIPAC-president typ.
Jo, det går inte utan de pengarna.
Nej. Och andra starka lobbygrupper är ju förstås vapenindustrin i USA. Det var ju någon som hade sagt, vad var det? Jo, Julian Assange. Han beskrev det ju som, han förstod väl som delvis det här med Israel-lobben och så. Men han har ju avslöjat specifikt mycket om vad heter vapenlobbyn är ju fel ord. Alltså jag menar inte liksom de som vill att man ska ha rätt att bära vapen, utan tillverkare av vapen. Försvarsindustrin. Det militärindustriella komplexet som det kallas.
Ja, just.
Den lobbyn. Att han sa att, för han har ju avslöjat massa grejer om amerikanska krig. Krigsbrott i Irak och Afghanistan och sådär. Det var ju därför han var fängslad sådär.
Ja.
Så länge. Men i alla fall, han sa ju att amerikanska krig är inte skapade för att vara framgångsrika. De är inte till för att vinnas, utan de är till för att vara ändlösa. Så att amerikanska skattepengar kan transporteras till det militärindustriella komplexet. Liksom. Att det är inte meningen nödvändigtvis att man ska vinna krigen eller så, utan meningen är bara att de ska hållas igång hela tiden.
Mm.
Och det ligger ju någonting i det, men han missar ju också den här aspekten med Israel och så, att Israel faktiskt har konkreta mål. Men de målen är ju inte att USA ska vinna krig nödvändigtvis, utan att USA ska liksom skapa kaos runt om i Mellanöstern framförallt, som underlättar deras plan för ett stort Israel.
Jo, men det är just det som Julian Assange och... Ja, inte just nu Tucker Carlson fram tills nyligen, men Julian Assange. Jag vägrar tro att jag sitter på mer information än han har suttit på. Och jag vägrar också tro att han är dummare än mig.
Men jag tror
varför har inte han listat ut det här för jävla länge sedan?
Men det tror jag säkert att han kan ha gjort.
Jaha.
Men han pratar inte om det på liksom samma öppna sätt. Alltså det är ju fort,
nu du kan inte hitta på en teori om vapenindustrin typ styr krigen i Mellanöstern.
Ja, men det han säger kan ju vara sant. Det han säger kan ju vara sant. Att det är så att vapen, alltså att
de verkar vapen
har stort inflytande över krigen. Det betyder ju inte, det är bara det att han missar en viktig del av det när han säger det.
Ja, men
han
det
missar
är
en väldigt viktig,
lying by omission kallas det på engelska.
Ja, men jag skulle tro att en sån som Julian Assange, om inte han hade blivit totalt krossad som människa och sådär.
Mm,
så tror jag att han hade pratat mer om Israel idag faktiskt.
Jo, det är nog sant. Han hade kunnat vara en jävligt stor spelare just nu.
Jo, för att alltså, den tiden då han var aktiv. Det här är jävligt intressant. Nu hamnar vi på lite sidospår. Men jag tänkte på det under veckan att före kriget i Iran så var frågan om israeliskt inflytande över amerikansk utrikespolitik totalt tabu. Och idag är det typ verkar vara den hetaste politiska diskussionen i USA.
Mm.
Alla pratar om
det. Ja, helt plötsligt, ja.
Även typ i mainstream-media till viss del. Och så. Och liksom närliggande aktörer. Det är liksom alla pratar om, har vi gått i krig för Israel? Har alla krig varit för Israel och sådär?
Jo.
Så det har blivit en enorm svängning där.
Men jag säger det. Det är därför jag är jävligt vitpillrad när det gäller det här. För att vi har aldrig sett de här omständigheterna förut. För folk pratar om att vi hade antisemitism på 30- och 40-talet. Det är ingenting jämfört med vad du kommer att se nu. För nu har du internet som bombarderar Israels övertryck i Mellanöstern varenda jävla dag. Hundratals klipp som folk ser. Det skapar sjukt mycket hat. Plus att människorna som har importerats från Mellanöstern till våra länder, deras släktingar blir mördade av Israel just nu. Precis som jag pratade om den här libanesen som körde på en synagoga i USA. Det är oundvikligt att sjukt mycket våld mot judar kommer utövas inom kort. För det är folks familjer blir mördade just nu. För ingenting.
Jag skulle säga att det redan har börjat.
Ja.
Man ser i England tändade på judeambulanser.
Ambulanser som brann.
Ja, och Tjeckien tände på det här Elbit, det israeliska försvarsföretaget.
Och i, vad heter det, Spanien, i Barcelona, så var det bara massa randoms som började slå sönder judiska, vad heter det, affärer och grejer.
Oj, vad är kristalldagen?
Ja, exakt. Alltså jag säger det, kristallnatt är fan ingenting jämfört med det som kommer.
Nej, nej, alltså det är ju globalt nu.
Nej, men pogromerna är nära. Alltså ja. I USA, alltså jag tänker just på den här, vad ska man säga, amerikanska självbilden. Typ, bara det faktum, ni minns ju Russiagate, det var ju fake hela grejen va? Men det var ju... Alltså, det var ju sån skandal att Ryssland skulle ha påverkat amerikanskt val. Du vet, USA får påverka alla andra länder, men om någon skulle påverka USA i minsta lilla sätt, alltså du vet, det skadar ju den amerikanska självbilden så enormt mycket.
Ja.
Och nu liksom när folk säger, va? Israel? Israel? Är det Israel som bestämmer? Alltså det är ju, det finns ju väldigt stor chans att det slutar med alltså totala pogromer alltså i USA.
Jo.
Om det här fortsätter. Och ju mer alltså om kriget fortsätter länge till så kommer det att bli så.
Ju mer amerikaner som dör i det här kriget ju hetare kommer det att bli.
För det är ju så här i USA. Alla säger så här. Alltså det får inte dö några soldater. Det får absolut...
Nej, exakt. Vet,
så att de kanske stöder kriget.
Ja.
Vi kan bomba Iran. Men alltså,
det får inte...
Alltså om Trump gör så att det dör amerikanska soldater, då jävlar liksom.
Mm.
Alltså ett land som har den attityden kan ju aldrig vinna ett krig. Det går ju inte.
Nej.
Men de kommer ju förlora soldater. De kommer ju förlora fler soldater. Och det är liksom... Det kommer bli katastrof.
Jo.
Mm.
Jo, vi kommer att prata om det inom kort. Jag tänkte bara avsluta den här OnlyFans-ljuden. Han donerar alltså 112 miljoner kronor till den pro-israeliska lobbygruppen American Israel Public Affairs Committee.
APAC. Tänk det om du som lyssnar är använder OnlyFans. Tänk på det.
Sponsrar.
Vad är det du sponsrar? Förutom att du förstör din egen själ, tänk på vad du sponsrar.
Jo, jag ska inte säga någonting om porr. Nej. Men det är bra att... Det här kommer ju att fortsätta givetvis. OnlyFans kommer inte att läggas ner. Det kommer ju att fortsätta. Och han har tjänat 20 miljarder kronor sedan 2021. Och att... Främst unga män, antar jag, sponsrar olika flickor på internet. Så riktigt vidrigt, men goda nyheter. Yes, vi kommer att komma tillbaka efter pausen och prata om tredje världskriget. Men vi ska lyssna på lite musik. Vi kör Pearl Jam, Off He Goes. Då är vi strax tillbaka.
nordiskradio.se.
Ja, då var vi tillbaka efter lite Pearl Jam och vi ska hoppa direkt in i den heta elden i tredje världskriget. Jag hade ju en teori för flera veckor sedan, men jag sa det aldrig. Men det är att det enda som kommer få tyst på Epstein-filerna, det är tredje världskriget. Och typ två veckor senare, så där var vi. Hett och häftigt. Och ingen pratar med förutom några profiler på X kanske.
Iran gör det ju alla sina propagandavideos.
Exakt. Jo. Nej, men de fattar. De fattar att det här är Epstein-klassen. De säger det hela tiden. Det är Epstein-klassen som för krig i Mellanöstern som vanligt. Men jag tänkte att vi börjar den här veckan med det som hände på måndagen efter vi hade lagt på förra helgen. Då pratade vi om att Trump hade gett Iran 48 timmar att öppna Hormuzsundet. Annars så skulle de bomba Irans kärnkraftsverk. Och vi var, har det gått 48 timmar eller inte? Vad är det som händer? Sen på måndag morgon, då publicerar Trump en Truth Social, ett Truth Social-inlägg där han säger att han är i dialog med sig själv. Nej, jag menar Iran. Och han har, de har haft bra dialog och situationen har lugnat ner sig. Och han ger dem nu 5 dagar. Det är lugnt. Vi väntar ett tag. Och det som händer när han säger det, det är ju att oljan, priset på oljan går ner direkt. Det reagerar på givetvis de potentiella konsekvenserna som inte kom då med att han skulle attackera kärnkraftsverken. Och att någon visste om det här. Och jag är ganska, på engelska brukar de kalla det grug. Jag fattar inte hur sånt här fungerar, jag har ingen aning. Men på börsen i alla fall så visste någon om att priset på olja skulle gå ner. Det var över 100 dollar och det gick ner till typ 88-86 dollar. Så att 5 minuter innan presidenten sa det här, så jag läser det på engelska. Someone placed a 1.5 billion bet on stocks going up and dumped $192 million in oil. Och de blev alltså mångmiljardärer på 10 minuter. Är det någon som förstår hur det här fungerar och vad som hände?
Ja, alltså du kan ju spekulera på att en tillgång ska öka eller minska i värde. Exakt hur det funkar är väl för experterna att berätta, men ja, du kan ju som sagt, det är spekulation, och träffar du rätt så tjänar du, träffar du fel förlorar du. Och sen kan man ju i vissa fall ha liksom så här hävstång och sånt, att det blir större effekt än vad det skulle vara om du bara liksom ägde en viss tillgång rakt upp och ner och den ökade i värde.
Alltså, these trades were made 4 to 6 times larger than anything else in the entire market. Whoever did this wasn't guessing. You don't risk $1.5 billion on a hunch. There was zero public indication this announcement was coming. No leaks, no press, nothing. The only people who knew were in the room when the decision was made.
Jo, men alltså, det är ju någon kompis till Trump som har gjort det. Normalt. Alltså, Trump hittar ju bara på det här för att manipulera marknaden.
Exakt. Så på fredagen så ökar han riskerna, och så på måndagen så sänker han riskerna. Och så är det någon som vet om att det ska komma.
Ja.
Alltså, det är så äckligt. Alltså, det här påverkar alltså hela världen.
Men det, alltså, jag för mig att det är något sånt här också. Du vet, USA har ju tagit över typ Venezuelas olja. Mm. Och pengarna går på något sätt till något företag som Trump äger och sådana här saker. Alltså, det pågår ju hela tiden sådana här gumraskens grejer.
Men har han lyckats ta över oljan där?
Jo, de samarbetar ju helt och hållet. Mm. Så hon, vicepresidenten, var väl en förrädare, förmodligen.
Jo.
Jag såg något klipp där Trump frågade Marco Rubio, ja, när ska de resa staty över mig i Venezuela, typ sådär.
Ja.
Men,
nej, men det är väl ungefär där det började i veckan i alla fall. Och sen så har ju då Trump, som jag sa tidigare, han har typ pratat med sig själv hela veckan om hur det går mellan han, USA och Iran. Och att det går bra. De har bra samtal.
Ja.
Men Iran säger att de här samtalen är i princip påhittade.
Dropsite News. Jag vet inte om alla lyssnare vet vad det är, eller om ens alla ni vet vad det är. Men det är en jävligt bra sida. Det är ju typ journalister som har brytit sig från mainstream media och skapat en egen sån här. De publicerar oftast, alltså det är nästan lite som Wikileaks faktiskt. Att, alltså, det de publicerar påminner ofta väldigt mycket om informationsstumpar. De bland annat så har de har skrivit väldigt mycket om Epstein-filerna. De skrev mycket om Ehud Barak hackade e-post och sådär. Men en av deras skribenter i alla fall, han har en massa källor i Irans regering. Och enligt han så redan dag 3 av kriget så började Trump via mellanhänder, via tredjepartsländer och sådär, skicka signaler till iranierna att han ville förhandla.
Mm.
Och de hade fått order att absolut inte under några omständigheter prata med amerikanerna. Vilket de meddelat som gick tillbaka till Vita huset då. Och typ så fort det där meddelandet hade kommit tillbaka till Trump så gick han ut och sa att ja, iranierna, de har via mellanhänder sagt snälla Trump, vi vill prata, vi vill förhandla, men vi är inte riktigt redo än, vi är inte riktigt färdiga att förhandla än. Så han försökte liksom alltså mema fram en bild av att iranierna söker samtal, men det verkar som att det är han som vill det istället. Helt enkelt.
Jo.
Och det är någonting som har pågått sedan början av kriget, så att säga.
Jo, men någonting som också har fortsatt, det är ju att direkt när Trump säger att de ska deeskalera och ta det lugnt, då kommer Israel och provocerar fram något nytt så att USA måste svara på det igen. Typ som nu när de sa 5 dagar, då spränger alltså Israel massa civil infrastruktur. Attackerar de kärnkraftverken eller var det något annat?
Det släppte en missil på typ på området, men inte direkt. Så det var som en varning att snart, ungefär.
Bara för att det inte ska lugna ner sig så är de där och petar.
Ja.
Så.
Ja, alltså Trump är ju Israel styr bilen och Trump som flyger på i baksätet.
Jo.
Och försöker typ hantera situationen.
Jo, vi kan ju lyssna lite på vad Abbas Araghchi sa den här veckan. Det är ju Irans utrikesminister. Så han pratar om läget i det som USA har hållit på med. Han började prata om den här flickskolan i Midas som bombades helt oprovocerat. Men fortsätter de med att prata om det här.
Human rights and international humanitarian law have been massively and systematically violated by the invaders in an unprecedentedly brutal manner. They are targeting civilians and civilian infrastructures with no regard for laws of war and basic principles of humanity and civility. More than 600 schools have been demolished or damaged across Iran, and more than 1,000 students and teachers martyred or wounded as the result. The aggressors, who are arrogantly shouting, no mercy, no quarters, and threatening to strike Iran's vital infrastructure, have been attacking hospitals, ambulances, health workers, Red Crescent rescuers, refineries, water sources, and residential areas. War crime and crime against humanity are not sufficiently describing the gravity of the atrocities they are committing. The aggressors' targeting pattern, accompanied by their rhetoric, leave little doubt as to their clear intent to commit genocide. Distinguished colleagues, this unjust war of whims by the United States and Israel against the noble nation of Iran is the direct result of silence in the face of earlier manifestations of lawlessness and atrocity in occupied Palestine, Lebanon, and elsewhere. Indifference and silence in the face of injustices would bring no security and peace. It would invite more insecurity and right violations. The United Nations and the core values it embodies, as well as the overall human rights framework, are at serious stake. You all need to call out the aggressors and let them know that the community of states, the human collective conscience, hold them accountable for the abhorrent crimes they are committing against Iranians. Iran has never sought war. Iranians are a peaceful, noble nation inheriting one of the richest civilizations on earth. Yet, they have demonstrated absolute resolve and determination to defend themselves against the brutal aggressors who know no boundary in perpetrating all sorts of crimes, a defense that shall persist as long as needed. And thank you for your attention.
Ja, det var en nya favorit-iranier, Abbas Araghchi. Han är så fruktansvärt rationell. Och som jag pratade om tidigare så har ju Iran har ju det moraliska höglandet, den höga kullen av moral i den här konflikten.
Ja, de kontrollerar narrativet.
Jo, precis.
Och det är ju så här, alltså jag tror säkert att iranierna kände till att USA bara använde förhandlingarna som ett verktyg för att eskalera till krig. Och där kanske man hade tänkt att ja, men om man visste det, då borde man kanske slå till först. Men hade de gjort det, hade de inte kontrollerat narrativet, då hade det varit helt annorlunda. Då hade de kunnat utmålas som terrorister, ondskefulla och sådär. Samma sak med Hormuzsundet. De hade aldrig kunnat ta kontroll över det om det inte vore för kriget. Det hade också sett som terrorism. Men nu när de har kontroll över det, jag tror aldrig att de kommer att släppa det.
Nej.
Varför skulle de göra det? De kommer aldrig någonsin att släppa det. Trump och Netanyahu gav dem en anledning att ta kontroll över det. Och nu har de kontroll över det. Och det är extremt värdefullt. De kan tjäna massor med pengar och bli ett alltså enormt mäktigt land genom kontroll av det där sundet.
Mm.
Så att det är liksom, det är såna här grejer som gör att de kommer inte att kunna besegra iranierna.
Nej, precis.
Det är bara så. De kontrollerar narrativet. De har kunnat göra saker som de bara har kunnat drömma om tidigare.
Jo, men det är ju precis det där med att Trump och USA då, antar jag, de ger såna här villkor för kriget, eller för att de ska ge upp. Vad heter det? Villkor för att ge upp. Kapituleringsvillkor, kanske. Ja. Tack, min hjärna. Så, ja, massa krav på Iran. Men Iran bara, nej, alltså det är vi som bestämmer när det här kriget är över. Och nu kommer vi att fortsätta bomba tills vi är klar. Och vi kommer att fortsätta ha kontroll över sundet. Ja, för evigt. Det är vårat sund. Så tuff lycka. Så, ja. Jag tycker faktiskt det är vackert att se. Det är rättvisa. Det här är rättvisa. Det känns som att det finns någon jävla rättvisa i världen.
Jag vet vad det påminner om. Jag tänkte på det häromdagen. Att och jag bad till och med ChatGPT bekräfta det här och ta fram olika likheter. Men det här är ungefär som när USA blev en stormakt. Alltså när USA... när kolonierna, alltså icke-organiserade bönder i princip, besegrade det brittiska imperiet, som då var världens mäktigaste imperium, som ingen trodde att någon skulle kunna besegra. De vann det för att de hade någonting att kämpa för. Sin självständighet.
Jo, frihet.
Ja. Och så kommer liksom gamla trötta brittiska soldater som bara dog för att upprätthålla kolonier på andra sidan jorden typ.
Mm.
Ingen visste liksom vad de slogs för längre eller någonting. Och de hade den här hybrisen av att man kan göra vad man vill, bara liksom att använda ett enormt militärt övertag. Men liksom under självständighetskriget så var ju amerikanerna så smarta och liksom kunde anpassa sig till situationen.
Ja, man har ju sett den här filmen med Mel Gibson, Patriot.
Exakt.
Det var så det gick till.
Exakt. Nej, men liksom, ja, men alltså i det här fallet är det Iran som är, alltså
Mel Gibson.
Ja, precis.
Iran alltså, är Mel Gibson.
Iran är Mel Gibson. Nej, men de kan, alltså de slåss mot en stor koloss som bara kan liksom agera på ett extremt förutsägbart sätt hela tiden.
Mm.
Och som har inte kontrollerat narrativet. Och hemma i USA finns krav att inte en enda soldat ska dö. Medan i Iran, där har du typ en dödskult. Alltså man omfamnar martyrskapet. Alla liksom män vill strida mot amerikanerna och dö. Och du vet. Alltså allt tyder ju på att Iran kommer att vinna det här, anser jag i alla fall.
De har redan vunnit.
Det enda de behöver göra, precis som amerikanerna under självständighetskriget, det är att hålla ut. Och amerikanerna då, de tog enorma förluster också. Alltså britterna var ju brutala när de drog fram. Men trots det så var det där starten till den nya stormakten och fallet av den gamla imperiet britterna. Och nu var det amerikanernas tur. Så att inte bara kan Iran vinna det här kriget. Iran kan bli en stormakt, eller åtminstone en regional maktfaktor. Alltså att deras makt och inflytande kommer att växa efter det här. Det kommer att bli en period av blomstring i det iranska samhället.
Och de har ju redan varit en regional stormakt innan.
Jo, men ännu mer så.
Jo. Nu kommer de ju att ta över Irak. Efter att USA har ju flytt från Irak nu.
Det kan också bli så att flera av de här guldstaterna kommer att välja Irans sida.
Det är också... Jag pratade lite med... Jag var på White Rabbit Radio i fredags. Då pratade vi om den här konstiga, vad heter det, alliansen som gulfstaterna har med Israel. Mm. Och det är många som har spekulerat att det är kryptojudar som styr de här länderna, Saudiarabien och så. Och för att den är som inte rationell, alltså den är inte logisk, deras lojalitet mot en stat som bråkar med alla andra länder i regionen.
Mm.
Plus att när det var flyktingvåg så minns jag också att Saudiarabien tog inte emot någon. Vägrade ta emot flyktingar som flydde från Syrien och från Libanon och från en massa andra länder. Så ja.
Men då, oftast är det så att de är indirekt. Många av de här, även om de är korrupta och sådär, de som styr, så gillar de ju kanske inte Israel. De är egentligen allierade med USA och indirekt allierade med Israel. Så är det ju med Saudiarabien. För USA har ju velat att Saudiarabien ska erkänna Israel och inleda formella diplomatiska relationer. Och det har ju varit nära flera gånger. Framförallt just för 7 oktober, då var det nära. Men efter 7 oktober, då föll det där samman. Men i princip är det ju så att det är så fördelaktigt för många av dem att ha oljehandel med USA. Och du har ju det här med petrodollar, att du behöver... Alltså det finns ju ett system i världen att du måste... Alltså när du köper... När du säljer olja så får du dollar.
Jo.
Och de sitter på massor med dollar. Så de måste ha bra relationer med USA. Så som det systemet är just nu. Alltså.
Jo.
Men du har ju liksom hela den här grejen med BRICS. De försöker hitta nya vägar och sådär. Och även om Iran håller på att bomba de här guldstaterna. Och de tycker säkert inte alls att det är roligt. Så har ju de kunnat visa att. Ja, men ni har amerikanska militärbaser här. Men det spelar ingen roll. De kommer inte att skydda det. Amerikanerna kommer att åka hem efter det här. Så att de kan lika gärna byta sida och kanske inte alliera sig med Iran. Men liksom bryta med USA och ha vänliga relationer med Iran. För att de måste det. För att Iran blir kraften att räkna med istället
framöver.
För...
Ja, precis.
Det är ungefär som Japan. De blev atombombade i USA. Och efter kriget så blev de liksom lojala USA-knähundar. Det är så det funkar. Och så kan det bli med de här guldstaterna. I ett fall,
Bahrain.
De har alltså en saudikung. Men det var en saudikung och en shia-muslimsk befolkning typ. Så fort Iran börjar bomba landet så börjar de försöka göra revolt mot den där sunnikungen och sådär. Så där har du en befolkning som är liksom pro-iransk och så. Överallt i Mellanöstern har folk sett vart amerikanska generaler och så bor på hotell och berättar för iranska agenter och sådär. Så att det, alltså det här krig kan leda till en hel vändning i Mellanöstern där Iran flyttar fram positionerna.
Jo.
Det enda som jag skulle, nu håller jag ett långt, men det enda jag tror skulle kunna stoppa det är ett internt förräderi typ inom revolutionsgardet eller något. Makten och göra en deal med USA. Mossad. Det är det enda. Och det, Mossad har ju tidigare varit extremt framgångsrika mot revolutionsgardet. Det vet vi ju. Så att det är ju alltid ett hot. Men i övrigt så ser jag som ingenting som skulle kunna...
Kärnvapen.
Jo, men det är inte så...
Ser jag nästan som mer sannolikt än förräderi inom revolutionsgardet.
Det blir inga kärnvapen, jag säger det nu. Det blir inga kärnvapen.
Jag tror inte heller det.
Det kommer aldrig bli kärnvapen.
Ja, inte aldrig.
Nej, jag säger det nu. Så länge jag lever, det kommer aldrig att bli kärnvapen.
Jag tror inte att man bara kan använda kärnvapen så enkelt. Jag tror att...
Nej, det är bara, helt...
Kärnvapen är bara retorik. Det har varit retorik sedan 1945.
Ja, ja, 1945 handlade ju ändå om judar och nu är Israel mitt i.
Om judar. Mm.
Jo, men grejen att kärnvapen är ju liksom det sista man gör. Alltså det finns ju flera saker som måste hända innan det blir kärnvapen.
Förstås. Jo, jo, är klart. Det blir,
men det kan,
om de andra får slut på luftvärn liksom och Iran ser ut att vara de som härdar ut längst. Ja.
Alltså om en promille av alla videor som kommer från Tel Aviv är sant, då är det dags för kärnvapen. Men judarna har inte blivit attackerade sådär.
De kommer att skicka soldater till Iran före kärnvapen. Det kommer de att göra.
Det är ju lönlöst. Alla måste veta att det är helt jävla poänglöst. 5000 soldater med 90 miljoner iranier.
Jo, men alltså grejen är den att du måste som... Alltså i regel så följer ju eskalering ett visst mönster. Du måste, alltså man kan inte bara gå direkt på kärnvapen. Tror
fast USA har inte så här markinvasion i sig riktigt. Men kärnvapen har de ju.
Ja, men de har ju använt markinvasion flera gånger, men kärnvapen bara en gång.
Jo, men de har ju inte alls tillräckligt med soldater där liksom för att ockupera hela Iran.
Nej, men de måste ändå, alltså jag tror ändå att de måste liksom skicka soldater dit. Jag tror att
fast de kommer ju göra analysen att det inte funkar. Och sen då blir frågan vad nästa steg är. Antingen ge upp eller kärnvapen.
Jag tror inte på kärnvapen.
Nej,
det kommer att dröja, men det är svårt att se hur de ska göra någon markinvasion i alla fall.
Jag tror att kriget i Ukraina har större potential för kärnvapen än kriget i Iran faktiskt.
Nej, jag tror tvärtom på grund av Israel.
Ja, det skulle vara, Israel är ju som okontrollerbara. De kanske skulle kunna använda typ taktiska kärnvapen, men, men jag är ändå tveksam. Men vi får se.
Ukraina har ju inte ens kärnvapen.
Nej, det har de inte. Men jag tänker mer liksom mellan Ryssland och NATO att det skulle kunna hända någonting.
Det finns ganska många paralleller mellan Japan i andra världskriget och Iran nu också. För att Iran är som ännu värre. Ännu värre nu att knäcka för USA.
Jo, och sen när det gäller Ryssland och NATO, då har ju båda avskräckningspotential. Men i fallet Iran så är ju kärnvapen liksom ett trumfkort som man kan spela utan att Iran kan kontra med samma direkt.
Jo, men problemet med NATO och Ryssland är ju typ att under flera gånger i historien har det ju varit nära att det har blivit missförstånd. Att den ena sidan tror att den andra sidan skickar kärnvapen eller så. Och det har man typ, det har avvärts antingen genom att det har bara funnits som en slump någon ansvarig person på plats som har vägrat följa order och liksom, nej men vi kan inte skicka liksom kärnvapen. Vi avvaktar lite grann och så har det visat sig vara ett misstag. Och så har de ju haft en sån här heta linjen typ när de ringer varann. Jag vet inte om det kallas heta linjen i och för sig, men ni fattar vad jag menar.
En sån här hotline.
Linjen, det är det man hade förut när man ringde snurrbra. Men i alla fall, det finns ju inget sånt riktigt idag. Kanske att Trump och Putin återrepeterar det, men under Biden...
Då, Ryssland har ju skickat någon delegation igen till USA och sådär. Och de håller ju på att reparera. Och USA vill ju komma åt ryska naturtillgångar och sådär nu när Iran stryper tillförseln i stundet där.
Jo, men det är jag tror inte det är i närheten. Det finns ju alla de här gamla, vad heter, överenskommelser om nedrustning och sådär är ju borta. Till exempel. Och jag tror inte...
Jo, men det som talar för kärnvapenkrig generellt nu är ju liksom om alla de här konflikterna går in i varandra och det blir totalt existentiellt för både Ryssland och väst liksom. Men just nu ser det ju ut som att Ryssland liksom avgränsat sig till Ukraina och att man försöker utnyttja USAs fokus i Mellanöstern till att det eskalerar mot USA typ.
Men ju längre tiden går och ju tydligare det blir att Iran kan komma och vinna det här, så kom lockelsen för både Kina och Ryssland att vilja hjälpa Iran att bli starkare, tror jag.
Ja.
Men de hjälper väl dem redan?
Ja, det gör de.
Ja, det gör de.
Men det är ingen hemlighet. Och det är ju givetvis precis som NATO hjälper Ukraina, så hjälper ju de. Det här är ju två sidor av ett mynt.
Mm.
Men det intressanta där med petrodollarn, det är också potentiellt på väg ut i den regionen i alla fall. I det Hormuzsundet så har ju Iran erbjuder ju båtar att passera för 2 miljoner dollar i kinesiska yuan om de vill passera.
Just det.
Sundet. Så de tjänar ju en jävla massa pengar, plus att det inte är dollar som används. Så det är handikapp i USA. Så det är ju, alltså det blir ju ett paradigmskifte om de lyckas bli av med reservvalutan, dollarn.
Mm.
Jo, det är väl liksom en sakta utveckling i den riktningen oavsett. Och det är också tack vare Ryssland och sådär. Att väst har frusit tillgångar och sådär. Så alla som inte är helt integrerade i Globo Homo behöver ju hitta egna sätt att handla på, typ.
Mm. Precis, det är fan jävligt spännande. Vi behöver alternativ från judiskt kontrollerade valutalösningar.
Jo, det där kommer ju påverka på sikt liksom amerikansk ekonomi och så.
Jo.
De har ju haft en onaturlig ekonomi som bygger på spekulation och att de på pappret äger massa saker, men de har ju inte samma industriella kapacitet som typ Kina och sådär. Så det är ju lite en bubbla som kan spricka.
Mm.
Och det bygger ju på att alla handlar med dollar och att deras pengar hela tiden blir, behåller sitt värde trots att de lånar jättemycket. Och så USA har ju en jättestor statsskuld.
Jo. Precis, sen är det där med hela anledningen till att USA är i den här regionen just nu, eller den officiella anledningen, är att de ska ju vara en trygghet för de här Saudiarabien, Dubai och allt det här. Och nu har ju det helt rasat samman. Så att,
ja, de försvarar ju inte de länderna.
Nej, de kan ju inte. De har inte möjlighet att göra det.
Nej.
Det enda de har möjlighet att göra det är att Israel skickar in någon jetplan och spränger någon jävla skola någonstans. Och det är någonting som du kommenterar på här om veckan, Simon. Den här idén om att man vinner krigen när man mördar så mycket människor som möjligt.
Mm.
Det är som en modern grej. Visst, Genghis Khan kanske körde det stuket. Och jag vet att Netanyahu pratade om Genghis Khan ganska nyligt, så han är inspirerad. Men att alltså när det var krig, då var det arméer som ställde upp på ett fält och så slogs man. Ja.
Ja, det var män som gjorde upp.
Exakt.
Ja, precis.
Och nu får man mörda små flickor och kvinnor så att folk blir så alltså förstörda så de ger upp.
Ja, men det sägs ju som inte rakt ut så, men typ så som oftast när det rapporteras om USA:s och Israels krig i media som är vänligt inställd till de här länderna, så är det oftast att man räknar upp dess tiotusentals människor döda. Alltså du vet att det är som en recept på framgång att kriget har döda så många, väldigt många civila och sådär. Och så ser man ju nu med kriget i Iran också, att det dör jättemånga civila i Iran hela tiden, och det dör inte lika många civila i Israel. Men det är inte riktigt det liksom krig handlar om i slutändan. Det kan vara en aspekt av det hela. Alltså att döda civila är ju ett sätt att sätta press på fienden. Men det är ju långt ifrån det enda sättet. Det där handlar ju ofta om att typ Israel ofta är blodtörstig och vill se många döda civila. Det är ju det handlar om.
Jo,
alltså. Alltså att de har ju det här
hemdresten.
Ja, precis.
Ja, och så är det, tror jag, projicering också, som just när det håller på att ta ut eller lönnmördar en massa ledare, så jag tror att det är väldigt svaga skäl för om någon ska ta bort en israelisk ledare och så vidare, eller några. Det skulle bli kaos i judestaten.
Mm.
Lika med om det börjar dö, inte ens ett stort antal civila, men att man ser redan att det är uppror.
Jo, det är ganska mycket censur. Det är det.
Jo. Och det här utvecklingsstöd eller inavlade ortodoxa juden och kravallar. i Israel redan nu. Jag tror att det är en svaghet som du själv känner av och projicerar den på fienden, men har som motsatt effekt.
Jo, precis. Men det enda de behöver göra är att spränga det här avsaltningsanläggningen som Israel är beroende av. De behöver inga kärnvapen. Då går det hett till.
Nej, men det är just där, typ Gulfstaterna har ju också en liknande så här, känslig situation. Medan Iran kan hålla ut. De har ju till och med ett eget internet och allt.
Ja.
Så att det är ju... Nej, men det är bara så. Liksom. Ju längre tiden går, desto svårare blir det. Och jag tror att planen var ju att de skulle döda alla ledare och så sen skulle folket göra revolution.
Jo, exakt. Och det var det jag sa förra veckan, att det är så jävla pinsamt att alla fattar att det var det som var planen nu. Att de tänkte inte längre än så. Det fanns alltså ingen plan B.
Nej.
Alltså,
det är hybris.
Jo, exakt. Så, om det inte blir regimskifte och allting, det blir demokratiskt och alla har Pride-parader, då är det kört. Om inte det fungerar, då är det kört. Då stänger de det här hormonsundet och så får alla svälta ihjäl.
Det är judiskt.
Jo.
Vilket knappast kommer som en överraskning. Men
här...
så mycket som vi alla hatar i USA, så tror jag att om jag ska vara faktiska vita amerikaner vid rodret, så ska jag vara gått lite bättre till.
Jo, men det kanske är det här som är Samson option. Judarna var desperata, så att de startade krig med Iran och de visste att jorden ska gå under. Fast de går under själva också.
Princip, gödsel och en enorm mängd gödsel och bränsle som ska komma ut genom sondet som sitter fast.
Jo, och nu säger ju att bönder i Australien har ingen diesel redan nu.
Mm.
Och det är vår. Eller det är ju fan vinter här i och för sig. Det är typ höst. Men nej, det blir tufft. För att det spelar ingen roll vad alltså bensinen och dieseln kostar. Kommer den inte, så finns den inte. Då finns den inte ens att köpa. Spelar ingen roll hur mycket pengar du har. För att den finns inte i pumparna helt enkelt. Då är det fan svart alltså.
Det var väl någon som sa innan, alltså för några veckor sedan, typ så här experter, att de sa att ja, om dollarn börjar kosta över 100 dollar per fat eller vad det är.
Ja.
Vi behöver inte oroa oss nu, alltså, det är ingen fara. Det är inte förrän det börjar liksom ligga där över under en lång tid. Då börjar vi, och nu ligger den ju där och lägger där ganska länge, som jag förstår.
Jo.
Nu är vi ju där de sa förut att nu är det riktigt illa.
Jo, precis. Men det är just det här, USA har ju tillgång till olja. Alltså de är självständiga när det gäller naturresurser. Men jo. Det är inte Europa. Europa behöver gas och Europa behöver olja. Speciellt nu när vi har gjort ovän med Ryssland.
Jo.
Om vi hade haft normaliserade relationer med Ryssland, så hade det inte varit något problem heller.
Nej.
Då hade vi haft olja och gas.
Men någon sprängde ju Nord Stream till exempel.
Exakt. Det är nästan som att de har planerat hela den här grejen för att bara jävla massmörda hela Europa.
Nu har väl någon också sprängt en gödselfabrik i Ryssland?
Jo, precis. Så
europeiska bönder kommer också att bli utan.
Ja. Att det är ett stort jävla sabotageprojekt.
Jo.
Jo.
Nej, det kommer att bli illa. Det kommer bli väldigt illa.
Jag vet inte om vi tog upp det i radio, men det var någon som hade teorin. Jag tror jag läste upp det här. Jo, det var Mark Collett som hade skrivit ett bra inlägg om hur redan under konflikten i Syrien, när Ryssland stoppade USA från att göra regimskifte i Syrien, så provocerade de fram kriget med Ukraina för att dra bort ryssen från Mellanöstern. Så att de sedan kunde göra det här i framtiden. Och att de gjorde också Venezuela-grejen för att säkra olja till Israel och USA.
Just det.
Så alltså, många av de här grejerna, det är 10 år i verket. 15 år till och med.
Ja.
Så man vet inte om allting är en lång plan. Eller om det bara blivit så här och de har bara reagera eftersom. Men vi hade kunnat leva hur fint som helst om de bara hade slutat härja.
Jo.
Det är fan sant.
Jo, men det är väl typ, det är väl sånt här som händer när imperier är på väg att falla. Att de slår vilt omkring sig i en desperation och skapar kaos typ.
Jo, men hur vet imperiet att det ska rasa?
Nej, men det vet det ju inte.
Nej.
Det vet det ju aldrig. Det, och det är ju oftast först i efterhand man kan säga att här föll imperiet. Det är ju inget som sker.
Men var det typ 2008? Den ekonomiska kraschen. Och vi har typ, jag sa det förra veckan också, att vi har levt på lånade pengar sedan dess.
Mm.
Det är helt så artificiellt hållts upp marknaden och folk är bara 1000 gånger mera i skuld.
Ja, det är ju svårt att säga. Alltså, det är väl först om några 100 år man kan säga exakt när det är. Men det vi kan se är ju liksom tecken hela tiden på att imperium som är i förfall eller är på väg att falla eller har fallit. Alltså det är jättesvårt att säga. Men om man drar historiska paralleller så här, så är det ju tydligt att det är så.
Mm. Jo, en annan grej som jag har stört mig på, det är ju Tucker Carlsons intervju. Jag blev en Tucker Carlson-lyssnare nu tack vare Warstrike. Varför att jag tycker det är intressant. Han verkar ha en röd linje. Han verkar ha en tanke bakom var som vill gå. Och han får jävligt mycket skit för att han bara pratar om Israel hela tiden.
Mm.
Men nu har han haft 2 intervjuer med före detta soldater. Och det är ju först den här Joe Kent som är... Han avgick ju som Trumps ansvarig för kontraterrorism.
Mm.
För att han skrev ett långt brev om hur han tyckte att USA gick i krig för Israel och att Israel borde inte ha så här stort inflytande över Amerika. Och han kan inte längre vara med och styra när det är så här. Det är hemskt. Och jag lyssnade på den här intervjun. Och han är ju veteran från Irak. Och detsamma, han hade en intervju häromdagen också med en annan snubbe som heter James Webb. Som också är en veteran från Irak. Och det som är gemensamt för de båda, det är den här inställningen att Joe Kent till exempel, han är inte emot att kriga mot Iran för att det är moraliskt fel. Att anfalla dem på det här sättet. Utan han är emot det för att det tjänar inte Amerikas intressen att vara där överhuvudtaget och härja. Så när han pratar om hans krig i Irak, då slogs han mot många iranier. Han säger, jag har inga no warm spot for Iranians. Typ. Det är samma sak med den här James Webb också. Att deras inställning är totalt jävla amerikansk, jag vet inte vad man ska kalla det. Det finns några ord för det.
Chauvinistisk.
Ja, men typ.
Kanske.
Trump har ju en extrem version av det nu och den här jävla Pete Hegseth. När de går ut i sina presskonferenser och säger att ja, men vi sprängde den där båten för att det var coolt att göra det. Det var nog det coolaste sättet att mörda alla de där människorna på. Det var att spränga den. Såg ni filmen när den sprängdes i bitar? Och alla drunkna för att vi vägrar hjälpa dem.
Det var, för att bara säga en sak. Det var ju, jag läste någonstans att varje dag får Trump en sammanfattning av hur kriget går i Iran. Och det är liksom ett 5-minuter-klipp där de har tagit grejer som sprängs. Det han vill säga. Han får se lite bilder på grejer som sprängs.
Iran edits.
Ja, och sen blir han förbannad för att inte New York Times rapporterar om de här fantastiska framgångarna.
Ja. Jo, men det är så. För om man lyssnar på så är det exakt det han har i huvudet. Han har inget annat.
Nej,
men ingen alltså, strategi, ingen moral.
Nej, men alltså Andreas, jag förstår vad du menar. Det är väldigt störande att det är enda premissen man ska som utgå ifrån är vad som är bra för USA.
Mm.
Om USA skulle vara kompetent nog att klara av så skulle det vara rätt, typ rätt att invadera och förstöra Irak.
Jo. Men det är så här, de har ju varit i Irak och slagits och förstört landet totalt och mördat var det 50 000 människor. Men han kan som inte bara säga att vi borde inte ens ha varit där från första början.
Nej.
Vi borde bara, James Webb, han antyder på det. Att Han får dit av patriotism. Han trodde inte på kriget och han gick med i armén för att han, när han var där så sa han att jag kommer att kämpa för att det här aldrig ska hända igen, typ, säger han. Men samtidigt när det gäller att slåss mot iranier och det de håller på med, mörda civila offer för att på något sätt vinna kriget, det har de ingenting emot. Det känner jag.
Bara det inte sker på Israels, eller är det det du menar?
Ja, eller USAs bekostnad.
Ja, jag tror snarare 500 000 dog i Irak, för övrigt. Jag vill bara tillägga det.
Jo, men var det i kriget?
Nej, det var följderna av svält och sjukdomar.
Jo, precis. Det var sanktioner och grejer. Jo. Jo.
Men det var en sak till jag tänkt på. Den här Joe Kent, så han hoppades ju också hårt på att Trump ska som göra slut på det här.
Jo, exakt. Ja. Han tror fortfarande på Trump. Det var en annan sak jag störde.
Han var fortfarande en magatard.
Ja, det är så jävla tröttsamt. Om det är de som är rebellerna, då kan vi lika gärna vara utan. Det är fan att packa ihop. Om de tror att, alltså det är 4D track fortfarande. Alltså efter typ 10 år av Trumps lögner så tror vi fortfarande på 4D-schack.
64D Fia med knuff.
Ja, men de ser det ju lite grann typ som att Trump har blivit hjärntvättad av Israel, de här människorna. Det finns ju en version av det här som säger att typ alla experter sa till Trump att det här är en dålig idé, det kommer gå åt helvete. Men sen var det han som var chef för Mossad hade sagt till både Trump och Netanyahu att han var helt övertygad om att om de skulle liksom bomba Iran och döda stora delar av ledarskapet så skulle det direkt bli revolution. Och han sa att liksom hans Mossad-agenter på plats i Teheran hade liksom förklarat det här för honom. Och Trump valde liksom att tro på det. Trots att alla andra sa motsatsen då.
Här ser vi den judiska IQ, höga IQ:n i arbete.
Ja, precis. Precis. Och jag menar såna grejer då, såna som Joe Kent här, då tänker ju han att okej, men då är det ju egentligen inte Trump som är det stora problemet, utan han har ju bara blivit lurad och så där. Och det stämmer ju säkert att han har blivit påverkad av israelerna, absolut. Men man måste ju se det som att är det bra om president som är så lätt att påverka av israelerna. För det är ju inte första gången Trump går i Israels ärenden. Han säger ju helt öppet hela tiden att ingen är så israelvänlig som jag. Jag är mest israelvänliga presidenten någonsin. Han drar fram stolen åt Netanyahu och han står där i knässet och pratar hebreiska och vädjar att Netanyahu ska benådas och såna här saker. Alltså det kan ju inte komma som en överraskning att han gör det som Israel vill.
Nej, det är det jag tycker är så konstigt med de här människorna. För återigen, jag tror inte att jag är smartare än dem rent IQ-logiskt mätt. Men jag listade ut det här för 10 år sedan. Jag listade ut det några månader efter han blev vald 2017.
Men egentligen är det väl ännu värre när det här... Det är väl förmodligen karriärister som märker att skeppet sjunker och försöker rädda sig själv.
Jo, för nu verkar ju den här Joe Kent i alla fall, han har ju dragit på någon intervjuturné nu. Och han kommer väl att skapa någon sorts karriär som politiker, antar jag, framöver.
En podcast kanske.
En ny podcast.
han är alltså Gold Star Husband kallas det. Och det är för att hans fru har stupat i krig.
Mm, just det, det var det.
Tänk att vara så att man skickar sin fru i krig. Nu har han ju själv krigat, va? Men det, jag tycker som ändå att sådana där grejer är så märkliga. Liksom.
Jo, och då hade ju Trump sagt också, fan det klippet skulle vi ha haft. Han pratade skit om hans fru. Eller om att hon hade dött i krig och sådär. Och han gifte om sig väldigt snabbt. Och det var som... Och så sen kollar man på hur Trump har levt. Jag menar, han är...
han är I thought he remarried very fast. Yeah. Very fast, I thought. och så sen sa ju Trump, typ, jag tyckte alltid att han var svag i säkerhetsfrågor. Okej. Okay. Var det därför du utsedde honom till chef över centrumet för kontraterrorism? För att han var så smag i sådana frågor?
Han tar inga ansvar alls.
Nej, jag har alltid tyckt att han har varit svag i säkerhetsfrågor. Jo, nej, men det är ju det här från filmen som vi pratade om Trump. The Apprentice. Där han lär sig av den här juden.
Roy Cohn.
Never admit wrong, never admit defeat, always take, vad är det han säger? Han har ju sådana där råd. Man ska aldrig känna att man har haft fel någonsin.
Nej.
Attack, sa han väl också.
Ja, attack.
Visdomsord från viskande ljudet.
Jo, det, därför är det så fort någon avgår eller sådär hamnar på tvären med honom så attackerar han direkt.
Mm.
Det är ju hans modus operandi.
Jo, men det var samma sak med Taylor Greene. Vad heter hon? Marjorie Taylor Greene. Direkt när hon satte sig på tvären med Epstein-filerna där. Då var det som att hon var världens sämsta människa. Fast hon har varit Trump-lojal sedan 2016. Plus att massa andra individer som Trump, alltså som kommer och går till och med. De har varit never Trumpers. Går in i hans administration. Och sen kanske de försvinner. Men det är så här. Lojalitet har som ingenting med saken att göra. Det är som bara tidsandan. Eller vad som gäller för dagen. Och ja. Han kastar folk under bussen när han känner för det.
Men jag tycker att se nu med Trump att. Alltså när han pratar, han är ju ännu svamligare än vad han här var.
Jävligt gaggig.
Hela X är full med klipp där han säger de alltså helt galna grejer. Och han motsäger sig själv, säger emot sig själv hela tiden. Och säger saker som man inte borde. Det här när han hade typ någon representant från Japan.
Jo, det var ju Japans president var det väl?
Ja, nej, men de har ju kejsare, så kan inte vara president. Premiärminister,
ursäkta.
Typ så här, no one knows about surprises. Why didn't you tell me about Pearl Harbor?
He still got it. Han har det fortfarande. Han är memens konung.
Han är ju det. Men alltså, när han sitter och pratar om kriget i Iran, alltså det är så svamligt.
Men jag länkar ju det här klippet innan när han pratar om pennor.
Jo, just
jag pratade om jävla bläckpennor mitt i allt. Och hur en penna kunde kosta $1 million. Och
jag såg ett klipp häromdagen när han bara till reporter. You can ask me anything you want. You can talk about sex if you want.
Talk about children if you want.
Ja, liksom så här, de är där för att fråga om kriget. Och han bara, ja. Oh.
Sex och children är vad jag har tänkt på som första som kom.
Ja. Irankrig, sex, barn. Det är det som gäller. Det är det som är agendan för Trump.
Mm.
Vi hade ett annat klipp här som var ganska intressant. Från Chris Murphy. Det är någon senator i USA som han summerar som egentligen hur det gick det här med att anfalla Iran och vad vi har att förvänta oss nu. Det är det här Trump needs $2 billion a day straight of Hormuz.
Here's the problem. The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. This is insanity. $2 billion is a lot of money. That's the minimum amount of money that is being spent every single day on this war. There are over a dozen families who are burying their loved ones in the United States. And there may be dozens more if this war continues. Prices are skyrocketing, not just in America, but all across the
world. Jag tyckte det där var ganska bra sagt. Det var ungefär den slutsatsen jag har dragit. Det fanns inga problem. Nu finns det ett jävligt stort problem. Alltså det här problemet är typ det största problemet någonsin. Så. Grattis.
Jo.
Mm.
Men vem är det som vinner? Vinner ens Israel? För att de massmördar ju folk i Libanon nu. Civila. Men deras IDF blir ju helt förstörda nu. De har någon sorts ny drönarteknik. Hezbollah nu, antagligen från Ryssland eller kanske till och med Iran. Men IDF militärt har absolut ingen chans på marken. Alltså, men de kan bomba.
Chans, alltså det går väl sakta men säkert framåt med enorma förluster. Mm. Som förstått det. Alltså det kan hända att de kan få, vad heter det, att de kan få, alltså att de kan ta lite mark i södra Libanon och sådär. Men det, alltså de är ju inte effektiva eller duktiga direkt.
Nej, men det jag undrar, alltså, går det ens att hålla?
Nej.
Så det är det som är grejen. Alltså, de kan ju ta mark, men vad ska de göra sen? Ska de bara sitta där och bli mördade då?
Alltså, på sätt och vis så är ju Hezbollah en svagare sits än vad var tidigare på grund av det som har hänt i Syrien.
Ja.
Alltså, förut kunde ju typ iranierna skicka vapen direkt till Hezbollah och sådana där saker. Det är mycket svårare nu. Jo. Och så tänkte de att ja, men Iran är ju upptagna med det här nu, så att Hezbollah får ju kämpa själva. Så utifrån det perspektivet har det ju aldrig funnits ett bättre läge att invadera Libanon. Men det är ju deras egen svaghet som står i vägen bara. Så att det finns som en logik utifrån deras perspektiv att göra det här. Men det går ju inte så bra som de förmodligen hoppas, tänker jag. Men om inte annat så hoppas de väl liksom att de som bor i södra Libanon bara, alltså, för grejen är den, Israel attackerar ju södra Libanon hela tiden och då måste människor fly norrut, och så sen när de slutar, de är ju envisa och flyttar tillbaka och bygger upp sina hus igen och sådär. Men i slutändan kanske de hoppas att de kommer inte att flytta tillbaka, utan det kommer bli liksom, de kommer överge det där till slut. Om vi bara håller på att bomba nog mycket. Och då blir det ju kanske enklare att ta. Så kan det också vara. Jag vet inte. Men jag vet att det går ingen bra för dem. De dör hela tiden som flugor typ.
Jo, och då är det ju moralen också. De är ju inga storkrigare. Så att om nog många IDF-soldater dör, då kommer de ju att desertera.
Precis, det här är ju en invasion. Och Hezbollah försvara sig mot en invasion. Och det är ju mycket svårare när man är den som invaderar.
Jo, och de har ju försökt tidigare. Men då hade de, som du sa, Syrien som allierade. Eller som neutral i alla fall.
Ja, Syrien var ju typ som vänlig med Iran och Hezbollah. Så att, jag tror det var 2004 så lyckades ju Hezbollah besegra Israel och de fick tillbaka. Men då, som sagt, då kunde ju Hezbollah få vapen och sånt där från Iran. Och då ledde väl Soleimani också. Han var ju väldigt viktig för de här grupperna förstås. Men trots att Iran är fullt upptagna med sitt eget, och trots att Syrien är borta ur spelet, så går det dåligt för Israel. Det är ju bara att konstatera.
Mm. Ja, så vad är läget nu då? Vad ska man säga för den kommande veckan?
Jag tror att vi kommer få se fler Lego-filmer.
Ja, de
är min profetia. Ja, de är rätt schyssta.
AI är jävligt bra och bör användas jättemycket. Mm. Det ger jag ut till vissa lyssnare som jag vet tycker om AI.
Jo, nej, men alltså, jag tror inte att det kommer hända så mycket mer. Alltså, ekonomin kommer att bli sämre långsamt och det kommer fortsätta så här. Jag tror ju att någon typ av soldatgrej kommer ske i Iran. Alltså att USA kommer, även om det är någon begränsad operation av elitsoldater, så tror jag att det är oundvikligt.
Mm.
De kommer kanske, de har ju pratat att de ska ta den där ön, du vet.
Karg.
Precis. Typ sådana konstiga grejer. Det kommer att bli total katastrof förstås.
Ja, så, jag ska inte önska att folk dör. Men om de skickar 5000 soldater till den där ön, då är de stendöda. Alltså, vad fan?
Vad är tanken? Ska de ha med sig luftvärn dit? Eller hur ska de överleva?
Alltså, de ska alltså hota folk så att de kan öppna sundet. Ja. Men hur fan ska de göra det?
Jag ska hoppas att du dör i alla fall.
Ja, du är bara ond. Du vill bara att folk ska lida.
Jo, absolut.
Jag vill att rätt folk ska lida.
grejen är den att det kanske är en bra plan. Alltså jag är ingen expert på militära grejer så där. Jag tänkt mer på den här större bilden, alltså vad ska man säga, att Iran kontrollerar narrativet, att de har lyckats alltså agera asymmetriskt och såna här saker, att det är det som talar för Iran och talar mot USA, medan USA kör samma gamla vanliga, du vet, bomber och det funkar inte.
Nej, jag hoppas att Kristersson gör någon sorts deal med Iran, med Ayatollan, att vi håller oss lugna i båten och så får vi allt vi behöver så att vi kan...
Nej, Sverige är typ ett av de mest fientliga länderna.
Jag vet, och så gick vi is med i NATO, som den jävla CP:n. Jag sa det också för någon dag sedan, alltså, vi gick precis med i förlorarklubben just innan de höll på att klappa ihop. Som jävla mongon alltså.
Exakt så är det.
Så det kommer ju inte att vara så bra.
Ja, kan det vara tidernas sämsta politiska beslut?
Ja, det kan det. Ja. Mångkulturen ligger ganska högt upp också.
Ja, vi har diskuterat det här förut, kommer jag på nu.
Men det är riktigt, riktigt dåligt.
Nej, vi behöver en EU-armé, som vi har föreslagit. Definitivt det vi behöver framöver. I alla fall, det jag säger i alla fall är att det blir inga kärnvapen. Ni kan citera mig om 10 år när jag sa det här.
Jag håller med, jag tror inte heller kärnvapen.
Det är bara sånt här, alltså det är precis som weapons of mass destruction. Det är bara såna ord som de slänger med.
Vad menar du, att de inte finns eller vad?
Jag ska inte gå så långt, men jag har inte sett något. Okej, okay. Jag har inte sett...
Weapons of mass destruction, det innefattar ju även systemiska och biologiska vapen.
Gör det? Jo. Men alltså, det innefattar ju vad fan som helst som är jättehemskt.
Jag vet inte exakt vad definitionen är, men jag vet att man brukar räkna kemiska och biologiska vapen till...
De har ju den här mother of all bombs. Visst heter den så? MOAB.
Ja.
Det ska ju vara typ det värsta du kan spränga innan det är kärnvapen.
Mm.
Det är väl weapons of mass destruction, antar jag.
Precis, alltså jag tror att det som brukar kallas för strategiska vapen räknas som det. Konventionella vapen är ju vanliga vapen. Alltså, alltså sådana vapen som man använder, den här bomben besegrar fienden liksom, helt enkelt.
Men det är också en grej, alltså om man kollar på hur många filmer det används kärnvapen i. Så det är en sjuk jävla hjärntvätt gällande kärnvapen just. Det är därför jag är suspekt. Alltså när de använder de där orden, det där hotet. För att de vill att du ska känna dig ängslig kring kärnvapen och vad det ska göra med världen och sånt där.
Just det.
Så.
Men även om kärnvapenhotet är på riktigt så är det ju inte så konstigt att det görs filmer om det. Oavsett om det är på riktigt eller inte så är det ju en läskig tanke.
Jo, men det är ungefär som kalla kriget. Det handlade ju mycket om det.
Ja,
så det. Hela kalla kriget var ju för att sätta folk i skräck. Men det hände i princip ingenting. Det var så här lågintensivt.
Men då hade vi ju, skillnaden var ju att då var det ju en ganska jämn terrorbalans hela tiden.
Mm.
Nu är det ju liksom...
Nu är det instabilt.
Nu är det kaos och instabilitet. Och vi har vissa stormakter som är på väg tillbaka och andra som är på väg uppåt. Och det blir ju oundvikligen konflikter.
Mm.
Det är ju det som är farligt. Under kalla kriget hade det ju två ganska stabila stormakter som upprätthöll någon typ av terrorbalans hela tiden. Så faran är ju definitivt större nu. De här som gör domedagsklockan, doomsday klock. Vi ska kolla vad den är på nu. Ja, fortfarande 85 sekunder till midnatt. Det är ju det högsta den någonsin har varit på sen de började med det här. Jag vet inte hur länge de har hållit på med det. Men de menar att det aldrig har varit närmare. Sen om det är sant eller inte, det är ju svårt att säga. Men det är, jag tänker i alla fall att det borde vara större fara nu än under kalla kriget.
Ja, visst. Rent logiskt så är det. Men ingenting händer någonsin, som en vis man sa.
Precis.
En annan grej jag vill nämna innan vi lägger på, det är ju att ni vet den här OpenAI Sora som man använder för att göra till exempel de här Lego-filmerna som Iran gör.
Mm.
De har ju stängt ner.
Okay.
För att ADL har lagt press på OpenAI och sagt att man kan skapa antisemitiskt material med det här.
Oj vej.
Så nu i veckan så la de ner. Och det är alltså, det är företag som använder det här. Det är sjukt många som förlorar pengar. Men inte kan använda det här verktyget längre. Det var schysst. Vi kanske får se mindre AI-slopp, AI-slopp på, eller AI-slask kanske jag ska säga, på X framöver. Men jag antar att Iran har sina egna verktyg. Jag hoppas att de har någon sorts offline-version av Sora. Så de kan göra mer antisemitiskt material. Det är så kul hur de har anammat alla de här kulturella grejerna och använder det mot USA. Nu den senaste som jag såg, den var ju lite gay. För att de hade ju satt indianer och svarta slavar. Såg ni det?
Mm. Jag håller med.
Antirasistiskt.
Ja, jag håller med. Men tanken var väl att alla som någonsin har blivit
förtryckta av USA.
Ja, exakt. Ja, men jo, det är lite gay. Jo, där.
Jo. Vi hoppas nästa uppföljare blir bättre. Jo, med det så hoppar vi in i veckans donationer, för vi har några stycken. Vi har Robert, tack så mycket. Vi har Alexander, återigen säger TDUIRL versus Droid Bishop Days of the Running Man. Har ni sett Running Man?
Det låter bekant.
Arnold Schwarzenegger. Framtidsdystopi. Det är typ som, vad heter den där, Hunger Games, fast de springer.
Just det. Arnold Schwarzenegger i verkligheten är mer dystopisk.
Ja.
Jo, han är ju bara bra på film. På 80- och 90-talet. Ja, tack så mycket. Erik, tack så mycket. Vilda Hilda, tack så mycket. Sen har vi Johannes. Jag tror han säger att Sverige behöver omvända sig till Kristus. Okej.
Okay. Och sen ser det ut så vi är i andligt krig. Då. Fast lite felstavat.
Ja, yeah, okej. Okay. Och Johannes, folkutbyte är Guds straff för att vi har vänt Gud ryggen. Ja, tack så mycket. Axel säger shoutout Vincent, Marcel och Adam, helg seger. Sen har vi Marcel säger stort fan av eran show. Fortsätt den goda striden. Tack så mycket. Per, tack så mycket. Thomas säger bra jobbat. Tack så mycket. Och sen har vi Alexandersson. Tack så mycket. Och Kåre, tack så mycket. Det var veckans donationer.
Vi har inte fått några kontant från postboxen. Alltså personer som kollar har inte haft möjlighet den här veckan att få bort röst.
Yes, så då kommer vi läsa upp det nästa vecka.
Yes.
Jo, och med det så vill jag ge min veckliga veckans uppmaning till kamp. Vårt folk behöver er. Så det ni kan göra, den minsta ansträngningen ni kan göra om ni har några bollar där ute, det är att dela den här podden. För den är så sjukt ghettoiserad där all social media är fråntaget från oss. Så vår möjlighet att nå nya lyssnare är väldigt få. Så det är upp till dig. Om du inte vill ge pengar eller engagera dig i folkets kamp så kan du åtminstone skicka en länk till en ny människa den här veckan. För de behöver höra det här. De behöver vårat perspektiv på deras liv. Och med det så säger jag tack för att ni donerar. Tack för att ni lyssnar. Och så hörs vi nästa vecka. God kväll.
God kväll.
God kväll.
God kväll. God kväll.